God morgon och Guds frid allesammans. Idag är temat på kyrkoåret trons kraft, och jag har valt en del texter. Det är ju ett jätteområde när man läser Bibeln och ska fundera på vad ska man säga om den tro som vi som kristna har och den kraft som finns i detta. Och jag har valt en text som inte är denna årgången, men som passar in väldigt bra, tycker jag, på det jag har tänkt på. Och jag skulle bara vilja att vi ber över detta innan vi börjar. Tack Jesus för att du har gett oss ditt ord. Tack för att du är levande ordet som kommer till oss. Och jag ber dig att du ska välsigna oss här idag. Och Herre, vi längtar efter att du ska beröra oss, att vi ska känna din närvaro. Så kom helige Ande och rör vid oss nu i Jesu namn. Amen. Jag ska läsa bibelordet och kommentera lite grann, och sen tänker vi ska sjunga en sång tillsammans som jag tycker kan vara en bra inledning till detta. Markus 2 har jag slagit upp och vi läser där 12 versar. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kafarnaum och blev känt att han var hemma. Var den meningen väldigt intressant, för att Jesus hade något ställe han kunde återvända till, och det var inte Nazaret utan det var i Kafarnaum. Och det var inte så ofta han var där egentligen. För mesta var han ute på annat håll och kanske inte hade något hem att vara i. Men här hade han en plats. Och när det spred sig att han var där, då samlade så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom det dit med en lam man som bars av 4 män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängslet, bröt upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. Och när Jesus såg deras tro sa han till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva: hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem: hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig, och nu talar han till den lame: stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut när alla såg honom. Och det häpnade och det prisade Gud och sa: aldrig har vi sett något sånt. Ja, det är bara Jesus som kan. De där vännerna, antagligen var vänner till Jesus, de som bar, de kände i alla fall till Jesus, och de var vänner till den lame. Och de bröt upp taket hemma hos Jesus. Och tänk om de bröt upp taket där, ja, det ska vara rätt jobbigt, det gör man inte ut vidare, det var säkert lättare där. De visste i alla fall att tak var mindre värt än människor, och det tyckte jag var klokt av dem. Och den lame firas ner och 4 vänner där, och det finns rep, Jesus finns där och de här, ska vi säga, mäktiga skriftlärda. Och när Jesus såg deras tro, står det här texten, han såg deras tro. Han såg att det fanns andras vilja med, det var arbete och bön. Allt sådant ser Jesus och är medveten om. Och han gav mannen det han mest av allt behövde. Han gav syndernas förlåtelse, står den där texten. Stig upp, ta din bädd och gå också. Även helande. Det är hos Jesus saker och ting händer på riktigt. Samma här idag. Kyrkan, församlingen är platsen. Och de vänner som finns här, de går inte ersätta. Vi finns här samlade i Jesu namn, och där 2 eller 3 är församlade, där han mitt ibland har man lovat. Här är vänner som ber för varandra, hoppas jag. som sätter Jesu namn högst och som därför litar på Guds ord. Inte bara ord som känns rätt för tillfället, utan för att Guds ord är Guds ord. För det är lite skillnad på det. Och församlingen är omstartens plats. Jesus gör någonting nytt hela tiden när det kommer till honom. Det är därför det finns så många tillfällen i Bibeln som talas om, inte bara Johannes 3 där Nikodemus kommer till honom där han säger du måste födas på nytt, utan gång på gång så handlar det om att börja om på nytt. Här hör vi orden, dina synder dig förlåtna, för dig utgiven, som senare här vid nattvardsbordet. Och vi hör Herren välsigna dig, bevara dig. Därför att det än idag är ett måste att komma till Jesus för att komma vidare i sin tro. Hebreerbrevets författare skriver rätt mycket om tro. Och i det 11:e kapitlet där så står det ett stycke om att tron är grunden på det vi hoppas. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda det sina. Sedan han har fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kom av tro. Och i tro lydde Abraham när han blev kallad och så vidare. Det Jesus gör under sin korta förkunnelsetid, det är inte bara att predika en ny lag med regler och förbud. Vi vet han förkunnade Guds rike, ett nytt rike. Himmelriket är nära. Och han förkunnade inte bara i ord utan framförallt i handling i det han gör. Han ställer sig på de fattiga sidan, de utstöttas på de utblottade sidan. Han upprättar dem, vi känner till det. Han gör så att blinda ser, döva hör. Och han gör så att det lama går. Han lämnar själv allt det som har att göra med bekvämt liv. Han har inte ens sitt hem för så längre fram om vi bortser från detta Kapernaum. Han säger på stället Matteus 8, människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Och det var när han var ute och vandrade. Och han går och går och går genom ökenlandskap, ner till dalar och byar för att förkunna Guds rike. Och han är ofta trött, men även då fylls han av medlidande över människorna. För han säger, det som får utan heder, de illa medfarna hjälplösa. Och han predikar försoning och förlåtelse, sackmod, ödmjukhet, rättfärdighet och sanning i ord och handling. Så han visar konkret och praktiskt vad Guds rike innebär. Och med detta så förkastar han inte lagen, står det. Han sammanfattar den i sin egen person. För han är ordet, som det står i Johannes 1, ordet som blev människornas liv. Och han ger oss det viktigaste budet, det dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Han lever själv detta bud. Det är Jesus. Och det är först genom att lyfta blicken och se honom som han är som vi kan komma ut ur det som hindrar oss att komma vidare och växa i vår tro. Därför, vem kan vara högmodig eller självisk eller girig? Och vem kan stå för ofördragsamhet, intriger och strider inför Guds ansikte eller nedanför Jesu kors på Golgata? Blicken på Gud, på Guds son, förändrar människors sinnelag om vi stannar till där och inte bara ser på oss själva. Så det handlar om vad vi har vårt fokus, från oss själva och till Gud, för att komma vidare i tron. Genom att älska honom av hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vår kraft och hela vårt förstånd, så tanken att vi ska förvandlas. Jesus, han kommer en gång komma åter för att upprätta jorden i fullhet och återställa den till Guds ursprungliga skapelse, säger Uppenbarelseboken. Men så länge vi tror, och så många människor tror, att livet på en kort resa mellan födelse och död och inte något annat, då är det lätt för själviskheten att slå rot i våra hjärta. Men tänker vi längre, Jesus vill att vi ska följa honom från död till liv och vidare. Han visar oss vägen, han är vägen. Han har lovat att vara med oss till tidens slut. Då kan det hända saker. När David, ni vet, i Gamla testamentet, han skrev många psalmer, då tänkte han i bilder. Jag tänker gärna bilder också. Det kanske den som känner mig har märkt. Jag tycker om bilder. Och han föreställde sig sin inre ande som en grön äng. Vi känner till herdesalmen till exempel. Gud, herden, ledde honom som ett får, som ett lamm. Och i denna liknelse fanns rogivande vatten, gröna ängar och dukad bord som kunde avnjutas i trygghet. Och jag tror att vårt inre kan liknas vid en trädgård. Någonting härligt, en oas, en plats där man kan uppleva frid och ro. Och det är där tron kommer in också. Därför på denna platsen, där kommer Guds ande att uppenbara sig. Han kommer dela med sig av visdom, tillrättavisa, uppmuntra, leda och undervisa. Och när den här trädgården, vår ande, är i god ordning, när det inte är störande saker, inte förvirring, då kan Gud få verka. Det är en ömtålig plats, den behöver underhållas. Och jag tror inte det är så lätt för Gud att vandra i sådana här vanskötta trädgårdar som vi kan se ibland, om tänker nu bilder. Så att en försummad inre trädgård, den kan nog vara rätt tom. En trädgårdsmästare, och jag vet Ingrid har varit ute på morgonen, igår var det, och grävde trädgården och satte lökar. Och det borde jag ha gjort också, jag gjorde inte det, men håller man på att gräva i sin trädgård och försöker gräva runt det som behöver grävas, försöker vända på jorden och ta bort ogräs och det som fel, så blir det rätt fint och snyggt. Och då kan det som ska växa, växa mycket bättre. Och det är så med vår inre människa, med vår ande, att tillåter vi Gud att jobba med den på olika sätt, då får vi frukt. Vad är frukterna då? Ja, det handlar om hopp, kärlek, uthållighet, glädje, frid, självkontroll. Att kunna skilja på det som ont och gott och komma sanningen på spåren. Och många är förbryllade, för när man börjar att tro kan det kännas lite besvärligt. För vi får många frågor och det är många svårigheter. Vi kanske varken ser eller förstår. Men då säger aposteln Paulus någonting som jag tycker är väldigt befriande. Av nåd är ni frälsta, det är Efesierbrevet 2, står det. Genom tro, men inte av er själva, för Guds gåva är det. Han påstår att vi är kristna helt och hållet som ett resultat, inte av vad vi presterar, av om vi kan tänka ut några fina tankar om tro, utan vi är det som ett resultat av Guds nåd. Alltså tron är inte orsak till att vi blir frälsta, utan Jesus orsaken. Guds nåd genom Jesus Kristus är grunden vi står på som frälsta. Men tron är redskapet genom vilket frälsning kom till mig. Alltså av nåden är frälsta genom tro. Den är kanalen genom vilket frälsningen som ges av nåd kom till mig. Längre fram står det i Efesierbrevet 2 att fast vi var döda för våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälst, upprepar han igen. Och han har uppväckt oss med honom. Det är Gud som gör jobbet, hans verk. Och omtumlande när vi kommer på det här, att det är ju inte mina prestationer, då kan vi vandra genom andens påverkan i våra liv och så kan vi ta emot gåvan. Vi är skapade genom Jesus Kristus, alltså en process. Och förutom den här fina bilden med trädgården så finns en annan bild jag tycker om när Gud jobbar med oss. Ni vet Jeremia, så står det om den här krukmakaren, keramiken, som håller på att jobba med lera och försöker forma någonting fint där. Och den har jag tänkt på många gånger, att våran liv, alltså det kristna livet, tron, det är en verkstad faktiskt. Och i denna verkstad så gör Gud oss medvetna om att den heliga ande jobbar med oss. Gud osynlig finns hos oss. Vet ni inte att era kroppar den heliga andes tempel, frågar Paulus när han skriver Korinterna. Anden arbetar individen, i gruppen, i hela församlingen. Gud använder sitt ord för att ge liv. Det är ett frö som får växa. Guds ord är jätteviktigt för tron. Den är fröet, anden ger växten och vattnar. Och vår lilla uppgift då i det hela, och den är jätteviktig, är att med Guds kraft och andens vägledning få bra växtmiljö. Vi får säga ja till detta. Vi får bejaka det. Och en levande Guds församling, det tror jag på. Även om det kanske inte ser ut så alltid när man tittar sig runt omkring. Vi är bräckliga, vi är svaga och är bekymrade för sånt som händer. Men den är faktiskt Guds verkstad den också. Den är Guds, kan man säga så, låter lite konstigt, Guds fabrik för att göra oss till kristna. Förstår ni? Det är Gud som jobbar med oss. Det är nämligen så att om krukmakans lera inte har rätt konsistens och följsamhet, så måste Gud använda den metod han har i sin produktion. Och vad är hans metod? Jo, det sa jag i början här. Den att börja om. Och det gör krukmakaren, keramiken, när han står där vid sin drejskiva och det har kommit in lite konstiga stenar och korn i det hela. Och han ser, nej, det här går inte, den går sönder nu. Det blir inte den här fina vasen som jag hade tänkt från början. Men då tar han på nytt och börjar om. Och det är Guds metod när han jobbar med oss. Han förkastar oss inte, utan han börjar om. Och det är Guds tankar om hur vi ska leva. Kom tillsammans och låt Gud göra oss till kristna. Låt oss få växa i detta. Gud skapar människan sin avbild. Och jag tror att när han gjorde det så la han i oss en känsla eller sinne eller ett organ, jag vet inte vad man ska använda för ord för det, i oss där man från första början hade en känsla för vad som var, ska vi säga, av Gud, vad som var Guds vilja. Och när människan då så småningom struntade i Gud och syndade, så är det precis som om denna förmåga försvinner från människan. I Efesierbrevet 2 står också att vi var döda genom överträdelser och synder. Och det är inte alls en beskrivning av kroppen, så kan jag inte tänka mig det. Och inte heller om vårt intellekt på något sätt. Utan det är alltså den här förmågan att urskilja vad Gud vill i våra liv. Och vi har ju sinnen, vi har det. Vi har våra själsliga sinnesorgan och sånt. Men jag tror inte de egentligen är sådana så att de är anpassade till att uppfatta Guds vilja alltid. Utan det är när anden får jobba med oss som vi kan uppfatta vad Gud vill i våra liv. Då kanske en del funderar, men är ändå inte tro något vi presterar? Det finns något bibelord där Jakob skriver exempel om att vi ska jobba med vår tro och så. Men det är ingen motsägelse i detta, för Paulus skriver i Romarbrev 3, ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av gärningar, så att ingen människa ska kunna vara stolt inför Gud. Han säger också, vid hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. För rätt länge sedan nu när Rasmus och alla barnen var yngre, så var vi i forntidsbyn Ekehagen utanför Falköping. Jag vet inte, en del av er kanske varit där. Rasmus, han ville så jättegärna paddla ekstock med mig. Ni vet vad ekstockar är, som man hade på stenåldern, man hade gröpt ur och så paddlar man i. Och då har de det. Och jag har paddlat jättemycket kanot och är rätt van vid det och tycker att jag kan det bra. Så att jag var övertygad om att det skulle gå. Och jag satte mig i den och Magnus tror jag var som sköt ut den. Den här urholkade stocken låg väldigt stadigt där på land och så. Och han knuffade på Magnus och helt plötsligt låg jag bara i vattnet. Fattade inte hur det hade hänt. Det var faktiskt den sommarens enda dopp om jag minns rätt. Vad hade gått fel? Alltså rent teoretiskt så skulle jag klara det. Men i praktiken hade denna stock inte samma balans som en riktig kanot. Och först ut i vattnet så märkte jag att jag satt fel. Den teoretiska tron i det här fallet, den hjälpte inte mig. Om vi går tillbaka till tron på Gud så kan människan inte genom sin förnuft lära känna Gud. Hur gärna vi än vill. Vi kan känna till Gud, det är en annan sak. Men vi kan inte lära känna Gud. Utan vi kan upptäcka viktiga saker om Gud. Och det är så Romarbrevet heter att det man kan veta om Gud kan det själva se. Gud har gjort uppenbart för dem. För sedan världen skapas har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns ingen försvar för dem. Och genom naturens ljus kan människans moraliska förnuft bli upplyst, det är sant. Men de djupaste mysterierna i Guds väsen, detta med tron, det är dolda om vi inte får ta emot en upplysning utifrån. Och det är Guds heliga ande som upplyser människans hjärtan så att vi med ögon ser saker som vi inte tidigare förstått. Och då får vi en annan typ av kunskap, den ger auktoritet. Och det jag då känner inom mig upplever, det kräver inga förnuftsbevis för att jag ska tro. Människor får ha vilka tankar vill om sin förnuft. Men Gud blir inte imponerad av det. Det är så fint instrument det här med förnuftet. Och det är användbart inom sina särskilda områden. Det är en gåva från Gud. Och Gud tvekar inte att vädja till vårt förnuft. Det kan han göra. Han till och med säger till sin älskade folk i Israel. Kom, låt oss, det så vår översättning, gå till rätta med varandra. Men grundtext står egentligen. Kom, låt oss resonera med varandra. Det finns engelska texten för er som läser engelska, reason står det. Och det är en vädjan till vårt förnuft. Ibland har vi gjort oss skyldiga till, ska jag säga, renlärighet och tolkningar utan den helige ande. Och det finns människor som känner Bibeln väldigt väl men inte känner Guds ande som ska lysa upp. Och då tänker man säga sanningen något man kan begripa med sitt förstånd. Men när vi konfronteras med Guds mysterier, och det gör vi dagligen tror jag, då är vi ofta villrådiga. För vi kan inte riktigt greppa det med förnuftet, även om vi förstår väldigt mycket. Och om en människa ska förstå det som Gud vill uppenbara sitt ord, då behöver vi Guds heliga ande som hjälp och stöd. Och det är något vi ska be om. Gud, ge mig det jag behöver för att ditt strålkastarljus ska lysa upp ordet så att det blir levande för mig på ett nytt sätt. Gud, föd tro i mig. Jag vill så gärna tro. Men ge mig den tro som jag behöver för att kunna växa och gå vidare. Och då talar Jesus om att tron är som det där lilla, lilla fröet som är mindre någonting. Och så planteras in i våra liv. Och så får det växa. Och växa och växa. Och det blir någonting som blir stort och får bära frukt. Men det är inte våra prestationer som gör det, utan det är när vi tillåter Gud jobba med oss. När vi tillåter honom att tillrättavisa oss och vägleda oss. När vi tillåter honom att säga stopp ibland. Och när vi tillåter honom att pusha på oss ibland. Men framförallt när vi tillåter honom att vara med oss varje dag. Så vi får uppleva den närhet som bara Guds ande kan ge. Moder Teresa sa, ni känner till hennes väl, hon blev tillfrågad så mycket hur hon orkade jobba med alla de här som hade så svårt som väntade på att dö. Och då säger hon, om vi ber så kommer vi att tro. Om vi tror kommer vi att älska. Om vi älskar honom kommer vi att tjäna. Och det är bönens väg man får gå för att komma dit som vi talat om idag. För att få växa i tron. Låt oss be. Tack Jesus för att vi får stilla växa tillsammans med dig. Tack för att det inte är en kravmaskin att vara kristen, utan tack för att det är en vila. Och jag ber dig att du ska hjälpa oss att komma in i denna vilan på ett sätt där du får jobba med oss, där du får arbeta med oss och visa din väg. Tack för att du älskar oss så enormt mycket. Och jag ber dig, låt denna kärlek få smitta oss och hjälpa oss att kunna dela med oss av den. Amen.